Ja, det är gott att se er igen. Jag var väl här förra veckan. Jag kände igen dig. Jag sätter dit min lapp här igen. På vilken det står Staffan, ta det lugnt. Vårt evighetshopp är det här söndagens tema och jag ska tala lite om det. Hoppet har en stor förankring hos oss människor. Ni kan ordspråket, hoppet är det sista som överger människan. Det som har slutat att hoppas har på ett sätt slutat att leva. Och texterna om hopp får en stor och tydlig plats i Guds ord. Absolut, va? Och det grekiska ord och även hebreiska ord som vi översatt med hopp betyder alltså att förvänta på något som ska inträffa i framtiden. Men samma ord kan också stå för objektet, alltså det man väntar på. Med en dubbel betydelse där. I Gamla testamentet så är Gud Israels stora hopp och det är knöts till den utlovade Messias som skulle komma. Han som skulle befria nationen, Gudsriket, de dödas uppståndelse. Och det finns en enorm bärighet i detta kristna hopp. För det bar människor i generationer under umbäranden och prövningar. Inget folk har väntat så som det judiska. Och de gör det alltjämt. Självklart var Messias också hedningarnas hopp. Det ser vi här när vi ser bakåt i tiden. I det nya förbundet så är hoppet knutet till evangeliets innehåll. Det som var beslöjat, det som troshjältarna såg liksom någonstans i fjärran har nu blivit uppenbart. Och den räddning och som profeterna, som Petrus skriver om, den räddning som profeterna sökte efter och forskade efter hade nu uppdagats. Kristus hade kommit. Han var levande. Man hade skådat hans härlighet. Man hade sett den. Man hade tagit på den. Och då säger Paulus här var att i hoppet är vi räddade, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det man redan ser? Så därför är hoppet i Nya testamentet, det handlar om den eviga frälsningen i himlen. Till detta arv som inte kan förstöras och fläckas och som är möjligt. Tack vare att Jesus Kristus har uppstått. Hoppet innebär ett eskatologiskt perspektiv. Något vi väntar på som ska uppfyllas för Guds folk. Och detta hopp inkluderar hela skapelsen. Om ni går i en stadspark en stilla kväll då det är absolut tyst så hör ni att de stora almarna och askarna de suckar för de är sjuka. Allt är lagt under tomhetens välde. Men en gång ska även denna skapelse upprättas, säger Paulus. Den längtar liksom vi efter sin befrielse. Och naturens suckar ska en gång tystna, men fram till dess så vi måste vi göra det, ta hand om den på bästa sätt, eller hur? Då är det inte så här att det här med hoppet om en tillvaro efter döden, det finns väl nedlagt hos alla människor nästan. Alla kulturer, alla religioner. Jag tror att många antropologer skulle bekräfta detta, att det finns någonstans inom oss. Dagens huvudfråga är ju då, hur uppstår de döda? Hur de kropp har de när de kommer? Det första, i vilket sammanhang ställs den frågan? I vilken kontext? Och om vi ska förstå, så är det viktigt att vi skaffar all den kunskap vi kan om sammanhanget, alltså tidshistorien, de filosofiska strömningar som var gällande, kulturen, tron runt den nya församlingen. För ju mer vi lär känna och kan om detta, då får vi nycklar till att förstå det vi läser. Och vi kan hoppa in i vår egen tid. Vad är det som kännetecknar den? Och en ännu viktigare fråga, varför har den blivit som den är? Eller? Det skedde ju inte över en natt, va? Och vilka frågor ställs i våran tid? Vilka frågor är brännheta? Vilka frågor är relevanta? Är Bibelns svar relevanta under vissa tidsperioder? Eller finns det en evig sanning? Frågan om de dödas uppståndelse, den var brännhet. När Paulus kommer till Aten och håller sitt långa tal på Areopagen, när han kommer till uppståndelsen från de döda, då blir den reaktionen. Och många gör sig lustiga. Men några ville att han skulle komma tillbaka och berätta mer om detta. Men här fanns invändningar från olika håll, ifrån greker och ifrån judar. Grekerna, de förnekade inte själens vidare existens, men att kroppen skulle uppstå, det var helt absurt. Det var som att aldrig plocka fram andes cello ur sitt fodral. För då skulle man aldrig kunna spela på det. Kroppen såg som ett hämmande fodral, ett fängelse för själen. Men när döden kom skulle man äntligen bli av med detta och själen skulle bli fri och kunna enameras till högre nivåer. Därför sås döden som en befriare. Det fanns olika uppfattningar inom judendomen. Den fariseiska judendomen menade att man trodde på uppståndelsen. Men den kropp som uppstod skulle vara identisk med den som man hade lagt i graven. Fast han skulle vara fri utan krämpor och lyten. Men den skulle inte bli förvandlad. Sen fanns det ett mer politiskt parti då, Saddukeerna. De här som gick i armkrok med häskarna i Rom. De rika, välbärgade. De trodde inte på någon uppståndelse överhuvudtaget. Ingen dom. inga änglar. Så att här var det lite olika invändningar. Men om vi betraktar vår egen tid, för det är ju den vi lever och verkar i. Det finns en filosofisk strömning som kallas för postmodernism. Och som vi i västvärlden lever i just nu. Jag har försökt i veckan att läsa in mig på detta och det har inte varit lätt. Postmodernism. Men det är viktigt. Termen kom på tapeten under 1970-talet och har en mångskiftande innebörd. Den återspeglas i filosofin, som jag sa, men även i litteraturen, konsten och arkitekturen. Där finns berömda postmoderna byggnadsverk över världen. Post, det är ett prefix, betyder efter. Så postmodernismen kom efter modernismen, eller hur? Och den kom i samband med industrialiseringen på 1890-talet och längre fram på 1900-talet. Då. Glöm aldrig detta. Nu här, vad är det då som är utmärkande för det postmoderna samhället och dess människor? Överlag. Och där har jag läst då i Nationalencyklopedin. Jo, för det första. Inga religioner, ideologier vinner längre någon allmän tilltro. Människorna i detta samhälle leder till att riskera att tappa kontakten med verkligheten. Jag läste innantill. Man vänder sig bort ifrån fasta värden. Från tanken att det finns absoluta sanningar och normer. Gränser suddas ut och inget tas för givet på förhand. Människan i det postmoderna samhället blir allt mer rotlös och individualistiskt. Det är det egna jaget som är viktigt om man vill skapa sin egen verklighet. Så långt citerar jag Nationalencyklopedin. Och då bara kom det här Jesaja-ordet till mig ifrån 53 kapitlet. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Jag tycker det handlar om en rotlöshet, vilsenhet, individualism som Jesaja här talar om. Att vara kristen, det är att tro på det till synes omöjliga. Det är att tro på att det finns gränser. Normer, sanningar och fasta värden. Att vara kristen är att tro på att det finns ett hopp för evigheten. En uppståndelse och en hinsides tillvaro. Absolut. Men det är klart, det kan vara svårt att stå upp för detta. När man simmar så att säga, i postmodernismens strömningar, eller hur? Men det är ju inte omöjligt. Det är en utmaning. Va? Det var ju trots några där i Aten som ville att Paulus skulle komma tillbaka. Eller hur? Nu hade han ingen större framgång där. Men i Korint blev ju framgången stor, eller hur? Och kunde församlingarna på Nya Testamentets tid bildas och växa i denna groteska omgivning, då ska det vara möjligt för församlingen i vår tid, eller hur? Även om jordmånen var oerhört hård och steril, så gick det ju. Hur uppstår de döda? Ja, jag ska läsa den text här ni fick. Va? Vi kan stå upp igen. Alla var inte här första eller förra gången, så att ni fick den här. Första Korinthierbrevet 15:35 och följande. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur en kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det en annan gestalt, den han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina, fiskarna sina. Och vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Och det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. Och så står det skrivet, den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Och som det jordiska var, så är också de jordiska. Och som den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av det jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Amen. Vad skulle du säga där? Ja, det är mycket här som inte är så lätt, va? Men ni fick ju en hel vecka på er här nu, eller? Jag ska kunna plocka fram någon här nu och berätta 10 minuter om den här texten. Ja? Nej, jag ska inte göra det. Hur uppstår de döda? Då när en människa ställer en fråga av filosofisk natur på ett djupare plan, så är det nog så att den människan redan har bearbetat den rätt ordentligt. Va? Filat på ett eget svar. Och kan tänka mig det. Hur skulle detta begripas nu? Va? Hur i all sin dag skulle en förskingrad, förmultnad kropp kunna uppstå och få liv igen? Och om detta vore möjligt, vad skulle då denna fantastiska process innebära? Man märker här, skepticismen, den är påtaglig. Och i Korint tycks man ha samma invändningar som tidigare nämnda grupper här. Så här är vår kunskap ett styckverk. Vi vet väldigt lite egentligen av de här sakerna. Men Paulus, han toppar sin pedagogiska förmåga här på något sätt. Va? Och till sin hjälp så tar han då olika analogier. Motsvarigheter i naturen. Därför den som betraktar naturen ser i den tecken som även i den här stora frågan skulle leda åt ett rätt håll till en förståelse. Skapelsen visar i sin otroliga mångfald att den är ett verk av Gud. Skapelsen tillhör något alltså som vi kallar för den allmänna uppenbarelsen. Människor som aldrig har hört talas om Gud ska ändå kunna förstå att han finns genom att man tittar på det han har gjort. Romarbrevet 1:20. Då säger bara Paulus här. Om nu denne skapare i sin skaparmakt har skapat allt detta fantastiska, skulle han då inte kunna återuppväcka en människa och återsätta liv i henne? Därför säger han, vilken enfaldig fråga. Fattar ni inte? Det finns falanger, ortodox kristendom, som inte erkänner kremering. För man menar att det, då kan inte kroppen uppstå. Men så är det ju inte. Och för att verkligen bevisa det här genom ett underlag så använder han då 4 antiteser. Den kropp som är förgänglig ska uppstå. Och den som har förnedrats ska uppstå i härlighet. Och den kropp som har präglats av svaghet ett helt liv ska uppstå med kraft. Och den kropp som dör, den är jordisk, men den ska uppstå som himmelsk. Nu har jag en fråga till det här. När vi dör, är det så då att vi inte får med oss någonting? Är det verkligen så? Finns det inget som följer med oss över gränsen in i den nya världen? Jag tänker inte på lösöre och sånt då. Gud, han ska skapa, ni får pröva det här, va? Jag säger ju alltid det, eller ofta. Predikanten förbereder och talar, församlingen prövar. Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, men är det inte så att han hämtar något från den gamla världen med sig? För det är ju så att om vi begraver en människa som vi har älskat och som vi saknar, så på uppståndelsens dag så är det ju den människan som uppstår, eller hur? Det är ju ingen där borta. Är det där? Du var inne på frön när du predikade här. Och man kan ha frön i en påse, i en skrivbordslåda i decennier. Och det händer ingenting. Ingenting händer. För fröna kommer ner i jorden och dör. Alltså de ska begravas. Och detta har vi ju Jesus ord på. Vad händer då efter en tid? Jo, fröet, det uppstår i en helt annan livsform. Det nakna fröet blev en planta som ser helt annorlunda ut. En oerhörd skön solros av det här lilla ganska fula fröet som ni känner till. Där sker en förvandling. Uppståndelse är förvandling, säger han. Uppståndelse innebär en ny skapelse sprungen ur något som har begravts och dött men som ska återuppstå. Och han säger i vers 38, varje frö får sin egen gestalt. Man kan köpa sådana här fröpåsar med en blandning av ängsblommor. Och så kan man slänga ut det på våren. Och sen längre fram kan man se alla dessa arter av olika slag. Det är fantastiskt. Sista bladet. Och säger han så här. Sätter man ett vetekorn så kommer det upp en King Edward. Ingen reagerade. Sätter man ner ett vetekorn så kommer det upp ett vete. Alltså. Sätter man en bintje kommer det inte upp en King Edward utan det kommer upp en bintje. Det är alltså potatissorter då. Det finns 300 till. Och varför är det på det viset? Jo, därför att identiteten, programmeringen, DNA, det sitter i fröet. Va? Och det som får en blomma att se ut som den gör fanns i det frö som sattes och dog. Va? Eller omvänt, när fröet dör skapar detta en väg som fullkomligt motsvarar detta frö. Vad är det Paulus vill ha fram med detta då? På uppståndelsens dag kommer människor att uppstå med en bevarad identitet som de kommer att få med sig över gränsen in i en ny värld. Ska vi känna igen varandra i himlen? När vår rektor på skolan fick den, då sa han så här, vi kommer inte vara dummare där än vad vi är här. Det är den personen som har dött som uppstår i en förvandlad kropp. Och om denna kropp vet vi att den ska bli lik Kristus. Det är det vi vet. Det är en kropp som tillhör evigheten. Och jag tror inte att vi ska stå så här i en evighet. Ja, men Moses, han blir ju trött i armarna. Och lovsången, den ska brusa ständigt. Men jag hoppas det blir någon lång, lugn stund kanske det. Det är mänskliga tankar. En kropp utan begränsningar. Avslutning. Dagens ämne då har ju accentuerats just denna helg, vårt evighetshopp. Kanske är det så att detta hopp är nedlagt hos alla människor. Och kanske ligger det på olika nivåer beroende på hur livet far fram med oss. Vad vi möter. Evigheten är nedlagd i människan, säger Salomo. Men oavsett vilka strömningar som möter oss i vår samtid så är vi kallade att berätta om detta fantastiska framtidshopp för människor. Och det är ingen from önskan i dödsögonblicket, utan det är på riktigt. Och det eviga livet, det börjar inte bortom graven. Det börjar här och nu. Den som tar emot Kristus är en ny skapelse. Men så det blir en fortsättning som vi aldrig kan ana. Det som börjar här ska fullbordas där. Och allt bygger på inte någon diffus lära, utan en historisk händelse som har inträffat. Och när vi strax ska dela nattvardens gåva här, så kommer vi att minnas den historiska händelsen som gör det möjligt att vi ska få det arv som tillhör oss som Guds barn i en evig framtid. Det är underbart, eller hur?